Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Är jag sjuk? Jag heter Nisse Hallberg. I studion med mig har jag Emil Ugda. Hallå.
Hallå.
Och Jesper Salén.
Hej.
Doktor Jesper Salén. Mm.
Ja, men idag har jag faktiskt med mig något till dig, Nisse. Jag tycker du har liksom, nu ger dig en namnbricka.
Jag har en läkarbricka.
Nej. Ja.
Du får ha den idag.
Åh gud, jag får press. Jag kommer aldrig få en sån bricka.
Nej, men Nisse har inte fått den och han har definitivt inte fått en legitimation. Det kräver lite mer. Men jag tycker att Nisse, du har liksom...
Blommat. Han har levlat upp.
Jag fick förklara för folk i helgen när jag var uppträdde i Göteborg om sekundär behåring och primär.
Är det sant?
Ja. För det var en person som hävdade att håret på toppen av huvudet var en annan typ av hår än det på sidan.
Jaha.
Och då sa jag, nej, men där skulle jag säga, det finns två, alltså du har ju sekundär behåring, så och så fick jag förklara för dem.
Snyggt.
Ja, gud. Det var bara, han vill bara bevisa nu att han förtjänar den där...
Nej, men det här var något jag hittade den i fickan, så tänkte jag, ska jag lägga ur den? Nej, jag tar med den till Nisse idag när jag ska åka till studion.
Emily, så fort jag känner att du förtjänar den så kommer du få den. Nej,
ni förtjänar, ni får dela på den, ungar.
Okej. Okay. Emily, det här var ju lite att du, det här blev dålig stämning att starta med. Alltså,
jaha!
jag skojar.
Ja, men...
Emily? Jag är speechless.
Nej, är det?
Brukar jag säga.
Nej.
Nej, jag skojar. Jag kan väl bjuda på det då.
Ja, ja. Härligt. Jesper, oss läkare emellan.
Ja.
Idag ska vi prata om prostatacancer.
Ja, prostatacancer. Kärt barn har två namn. Mm. Eller så. Jag tänkte på det. Jag vet inte om man säger prostata eller prostata.
Jag
säger prostata.
Jag också. Nej, men, det är bara många äldre som säger prostata.
Jo, men precis.
Men det är också de där som bor på Öfre och som också säger galleria.
Ja.
Vad är galleria?
Galleria.
Galleria.
Jaha.
Ja, exakt.
Säger de det?
Ja.
Va?
Ja, men du, alltså Ernst och Monica var ju inne på en galleria. Och då han hade sån smärta, va? Alltså runt mittpartiet. Visade sig, han hade ju en tumör i prostatan, stor som en handboll.
Exakt.
Är det sant? Jag har ändå jobbat som läkare på Övre Östermalm. Aldrig, i och för sig så har jag kanske inte haft patienter som går på en galleria.
Galleria.
Ja, galleria.
Galleria.
Ja, i och för sig Sturegallerian ligger där. Sturegallerian.
Ja, men då har du ju inte träffat riktiga östermalmare.
Nej.
Nyinflyttade.
Nej, uppenbarligen inte.
Jag lärde mig det här bara för en vecka sedan.
Ja, men,
var det din mormor eller farmor som sa det?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Det var en dam på bussen.
Det var en dam på bussen. Ta mig till Galerian.
Galerian.
Det är väldigt stiligt.
Olof Scandinavia.
Dit tror man.
Ja, nej, men så är det med det.
Prostatacancer är i alla fall ämnet.
Ja, men och varför?
Varför? För att det är Movember.
Movember.
Ja, alltså, efter rosa bandet månaden så känner killarna vi ska också ha något. Det är första gången det är så här bra att killar också ska vi ha.
Ja.
För det är väldigt viktigt.
Men vad har ni för band då?
Mustasch.
Han är den där mustaschen, just det.
Ja, precis.
Som alla killar älskar att de äntligen får lite bögmustasch. Ja. Gud, så kanske man inte får säga.
Jo, det får du.
Du får säga
det var väldigt kul att du Men jag...
Men man ser ju bara er gå runt och bara känner er så jävla 70-tals sexiga.
Tror att jag...
Polis.
Okej.
Nej.
Vet du vad, Emelie? När vi kommer hem idag så kommer jag raka bort allt skägg med hyvel. Behålla mustaschen. Får du se mig gå runt och känna mig 70-tals sexy. Jag kommer se ut som att jag är jagad av dumpen.
Okej, nu har du lovat.
Jag har aldrig vågat ta bort allting.
Förlåt, nu måste jag bara reda ut. Varför skulle det se ut som att du var jagad av dumpen om du hade mustasch?
För att jag skulle se ut som en pedofil om jag bara hade en sån mustasch.
Okej. Okay. Nisse, du rakar inte av dig resten av kroppshåret då?
Nej,
kroppshåret.
Men jag har ju mustasch och skägg.
Okej.
Okay. Och så får man köpa en sån liten mustaschpin.
Jag funderade på om jag... För det enda jag har rikligt av, det är ju mustasch. Sen är det mer könshår som skägg.
Sekundärbehåring.
Du har faktiskt en jättetjock.
Ja, men mustaschen är liksom
otrolig.
Men jag blir så... Jag var nära att raka av mig skägget idag innan jag kom. Just för mustaschmässigt. Jag kommer göra det sen, men jag vet bara att det kommer vara en sån chock. Jag kommer känna mig, kanske inte som någon som är jagad av dumpen, men någonting annat. Det kommer bli liksom en ny figur. Och så.
Ja, men det, jag blir nyfiken.
Ja, någon gång så ska jag ju raka av mig allting bara för att få skratta.
Men var det, när vi spelade in första avsnittet av den här podden, ja. Då hade du rakat, var det hela skägget eller var det bara under hakspetsen?
Men det är ändå något du aldrig kommer glömma, Jesper.
Nej, det var att jag hade väl skulle trimma skägget hemma och hade fel munstycke så att det var bara ett par millimeter över hela. det odödliga citatet från Emily: snälla få inte för dåligt självförtroende.
Ja.
Och senast jag klippte ner kort nu sa Emily ungefär 15 gånger på en dag, jag kunde vara i samma rum, kunde vara i ett annat rum, man hörde så här: tycker du är jättesnygg i det där nya?
Hon satt någon reminder så att hon säger var femte minut måste hon boosta.
Och en gång till mig, jag tycker det är sexigt. Och jag bara, men nu börjar nu är det så att jag inte tror på
far.
Och du var ju bara jättesnäll.
Nej, för jag tycker att det är sexigt. Han ser ut som en brat.
Ja.
Det är, I like
brat. Jag ser ut som en kille som säger Galeria.
Ja, men härligt. Ja, vi får se. Men jag ska, det är inte så jättemycket kvar av november, det är det.
Det är det, absolut.
Ja, det är
men jag ska frilägga den där jävla mustaschen. Jag lägger ut en bild på vår podd Insta.
Och nu måste du göra det.
Nej, men det kommer jag göra. Det kommer jag göra. Ja.
Det ska du göra. Du gör det för oss alla tre.
Ja. Mm.
Och jag gör det inte för mitt och Emelies förhållande.
Nej. Emelie, vad ska du göra med din mustasch?
Ja, den håller på, vad heter det, utväxt.
Okej.
Det här är ju jättekul att prata om. Mm. Men vi ska ju prata om något allvarligare som är prostatacancer.
Mm.
Dessförinnan så tänker jag bara att vi gör ett litet nedslag i... Nu har vi alltså varit utan alkohol i 2 månader och 7 dagar typ.
Mm.
Hur mår ni i det?
2 månader och 7 dagar?
Nej, är det inte det?
Jo.
Ja, 8 dagar.
Ja.
Okej, vem börjar?
Jag ställer frågan.
Hur kunde du ge ordet?
Nej.
Hallå, jag är Asperger.
Aha, förlåt. Jasper, hur går det?
Jasper, ja, det går bra. Nej, men alltså bra har det gått sedan första början. Det har liksom aldrig funnits ett tillfälle där jag har känt men vad sjutton, det är ingen som vet något. Så att, men däremot så... Alltså det är väl först nu, alltså det första tiden var liksom associationer, att jäkla vad jag associerar många situationer med alkohol. Ja. Och det har varit jätteintressant att få upp ögonen för. Nu så har jag nog landat i väldigt mycket en känsla av, det här kommer låta lite pretentiöst, men att jag är lite mer naken inför mig själv.
Mm. Mm-hmm.
Det, Nej. Förstår ni vad jag menar med det?
Älskar pretentiöst. Utveckla.
Nej, men att jag... Det poppar upp... Alltså, känslor poppar upp som jag måste hantera. Alltså inte så jättedramatiskt, utan mer att jag... Ja, men typ som det här med stress. Att jag var tvungen att hantera det liksom direkt på ett bra sätt. Istället för att liksom, men nu tar jag ett glas vin. Och bara så här,
jag är så stressad, killar. Då tar jag ett glas vin.
Vilket har gjort att jag har behövt liksom fronta vissa grejer som jag ändå har behövt fronta. Typ. Och lösa grejer på riktigt.
Mm.
Nu menar jag inte att i vanliga fall så skulle jag supa ner mig och liksom så. Men jag tror i det lilla så... när jag inte har kunnat ta det där avstressande inom citationstecken glaset vin, så har det funnits grejer kvar som jag var tvungen att säga, men då pratar jag med den personen och då berättar jag hur jag känner inför den här personen och jag ska inte skämmas över det, att jag känner mig stressad och liksom sådana grejer, vilket har varit fantastiskt bra. Men också lite jobbigt det där att känna sig lite naken inför sig själv och så, men självklart det är en av de sundaste sätten att hantera känslor. Ja.
Mm. Verkligen.
Emily?
Nej, men jag känner bara att jag har fått jättebra självförtroende.
Det är så fint.
Ja, men det är faktiskt det. För att jag har ju trott att jag är så socialt, vad ska man säga, inkompetent av någon anledning. Mm. Och jag har ju varit mycket nu. Många vänner fyller 50. Alltså så här... och coolt att jag också vänner som är så jävla gamla. Men och jag har till och med varit själv.
Är det din mormor eller?
Nej, men liksom jag har varit själv på dem. Jag, som i lördags var jag själv på en fest utan Nisse. Och liksom jag vet inte, alltså det går så jävla bra för mig socialt och jag märker också att saker jag gör när jag är full som jag kan skämmas över, bara, åh gud, jag är så pinsam, bla, bla. Det gör jag även när jag är nykter.
Ja, vad skönt.
Ja, det är så jävla skönt. Så jag känner så här, ja, men jag är den jag är, full eller inte full.
Liksom. Fan vad fint.
Ja, och det tror jag också kommer göra att jag får bra självförtroende när jag väl dricker igen. Ja. Förstår ni att jag bara så här, nej, men det här är ju
det är jag.
Det är jag liksom.
Ja, inte
det är
inte någon jävla blir jag av några glas.
Nej, så här blir jag när jag är full, då blir jag, vågar jag säga pinsamma saker och så.
Åh, intressant. Att
jag faktiskt, alltså jag känner mig vuxen.
Vad roligt.
Jag gör det.
Det var kul.
Ja, tack för mig.
För vuxen för den här barnsliga podden.
Ja.
Oh, gud vad du är gullig.
Jag tycker du är gullig.
Ja, okej, det är en helt annan podd. Gullig gullpodd.
Okej, Nisse, nu är det din tur.
Ja, det var 2 månader, 8 dagar av ren jävla kamp. Du är kliat. Nej, men så här. Nu när jag var uppträdde i Göteborg i helgen. Då kände jag så här. Fan, nu har det gått 2 månader. Jag kan det här nu. Alltså, jag tror att det är liksom den här sista månaden, då är allting, då har man ju gått igenom alla faser.
Mm.
Att så här, förknippa mer, lära känna, utmana rädslor. Så efter 2 månader så känns det så här, att det var nog så här, nu kan jag det här, va? Känner kroppen inte.
Mm.
Så det är där jag tror att det är lättast att ge upp.
Ja.
För att nu bodde jag på ett hotell, alltså vi uppträdde på hotellet. Som vi bodde på.
Mm.
Radisson Blue i Göteborg.
Ja.
Och det är ett jättestort hotell. Så att det är som en liten fristad.
Ja, en innergård.
Ja, ja, jättestor innergård. Och, så att, och det är liksom, jag och Bettner var där. Vi är goda vänner. Så här, sitter och poddar på hans hotellrum. Han dricker en öl. Alltså det var så perfekt.
För,
ja, dricka öl och ha mysigt. Men de tankarna går ju en halvtimme.
Mm.
Och så här, fan, nu, vi pratade lite, jag bara så här, det här vore ju perfekt mysigt. Mm. Och, men sen sitter man där med en bubbelvatten och äter nötter och har kanon.
Mm.
Ja, men så
att det är som, jag bara känner så här, här hade jag ju, om jag hade gjort det själv, så här hade jag kunnat ge upp, tror jag. Och bara så här, vad fan, jag har ju gjort det här i 2 månader och 1 vecka.
Ja.
Så här, fan, nu får det räcka, nu har vi kul. Så alltså hade jag, för nu blev vi liksom ni två som sponsorer nästan.
Ja.
Så här, men där jag bara kände så här, det här var liksom det närmsta där jag hade kunnat ge upp,
ja,
om jag hade gjort det själv och var uttråkad.
Ja.
Så
får jag fråga, vad får du höra Får du höra mycket kring det här av umgänge liksom? Att såhär, vad fan? Vad
nej, gör nej, tvärtom. Folk är såhär, fan vad starka ni är. Fan vad coolt, det där vill jag också göra.
Ja.
Jag har en kollega igår som skrev att som gillar Sponken väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Och festar och har ADHD till 1000.
Ja.
Så säger han, det där ska jag också göra. Så här.
Vad roligt.
Folk blir såhär peppade på att, kanske också för att jag i min humor har varit så här överdriven, alltså jag har spelat en karaktär som gillar bärs.
Ja.
Man har målat upp sig själv som det. Så då blir folk så här, aha, nu ska han leva sunt. Aha, är jag osund då? Alltså lite så. Mm.
Ja.
Så att det kanske blir en ögonöppnare.
Det var roligt.
Mm. Att det dricks väldigt mycket i underhållningsbranschen. Det gör det.
Ja. Jo, men det är i många andra branscher också.
Ja.
Jag tror läkare krökar rätt mycket.
Ja.
Och så. Kanske inte lika mycket.
Ja.
Mm.
Men hur ser ni... Jag är lite nervös inför att dricka igen. Alltså, eller nervös, lite så här kittla, alltså lite så här, hur kommer det kännas?
Mm.
För det här är ju, du sa ju det, personligt rekord till mig.
Ja.
Och det är ju verkligen personligt rekord sen jag fyllde 15, tror jag.
Ja.
Faktiskt. Så att det blir ju en ganska stor grej.
Mm.
Och, ja, beroende på hur man väljer att göra en stor grej. Men jag är lite sådär, hur kommer det kännas att få alkohol i sig första gången? Kommer det kännas positivt? Kommer det kännas negativt? Alltså lite sådär.
Ja, och jag vet ju bara hur jag var efter jag hade liksom varit gravid och grejer.
Ja.
Då glömde jag bort att man kunde bli för full. Så jag var liksom ute och sen spydde jag ett helt dygn. Det vill man ju inte
vara med om. Nej, det vill man inte göra. Nej, men jag tänker inte på, jag bara bävar för känslan av att vara bakför, alltså ångesten.
Ja.
Det är det. Men då kan man ju säga, det kan ju styra själv, se till att det inte blir så. Det kan man ju faktiskt göra.
Ja, jo, men det går ju.
Ja, det är jättelätt.
Verkligen.
Så nu liksom 3 månader utan den här känslan, det är ju jag själv som har sett till att det inte är så.
Ja.
Så det är,
man, ja, för min första kommer ju bli när vi åker till London och vi ska flyga. Och jag ska ta en whisky.
Ja, det är så, älskar din resa whisky.
Ja.
Den är fan kanon.
Ja, den är fan kanon.
Den låter god.
Ja.
Mm,
den är god där uppe.
Ja.
Alltså vet när bara would you like yes to whiskey ice tack. Yes.
Oh.
For the nerves. men vad bra. Då har vi i alla fall stämt av.
Ja.
Det tycker jag är bra och så.
Mm. Så då kan vi gå vidare till prostatan.
Ja, nu går vi galleriacancer som vi kallar den. Prostatacancer.
Ja, men jag glömmer jag alltid bort vad det är. Jag kommer kanske glömma bort det.
Ja, gör inte det.
Nej.
Det vore mycket tråkigt.
Jesper, prostatacancer är väl den vanligaste, jag bara drar ur arslet, cancerformen hos män?
Det är den absolut vanligaste cancerformen hos män, men även den vanligaste cancerformen totalt sett i antal personer som får en cancerdiagnos. Så är det prostatacancer. Och vad är då prostatan? Har ni bra koll på det?
Jag tänker att det ser ut som en liten fettklump.
Ja, nästan.
Prostat... Är det skön att pilla på?
Vad säger du?
Skön att pilla på.
Ja, det kan den vara. Det kan den vara.
Va? Det sitter den utanpå
kroppen? Man kan säga att det är den manliga G-punkten, brukar det sägas. Så.
Nu
kommer vi direkt in på sakerna med podden.
Mm-hmm.
Så bonusmaterialet.
Aha.
Nej men apropå det anses vara det, så här, prostatakörteln, eller ni som vill att vi ska prata på svenska, blåshalskörteln.
Ja, det var ju svårare.
Nej, jag menar det. Ja. Prostatacancer, men blåshalskörteln heter den. Finns då endast hos män. Det är en rund körtel i storlek av en valnöt, ungefär när man är 20 år gammal. Sitter under urinblåsan, omsluter urinröret, den bildar ett milt basiskt sekret som utgör en tredjedel av sperman, kan man säga.
Mm.
I sperman då, förutom prostata... vad säger vi?
Prostatajuice.
Så ingår det även spermier från testiklarna och sädesledarna och bitesticken. Och sen vätska från sädesblåsorna. Funktionen med prostatasekretet är att göra sperman mer basiskt för att kunna bemöta det sura miljön, den sura miljön i vaginan.
Mm-hmm.
Ja, för det är surt i vaginan och det basiska i prostatasekretet och i själva sperman är till för att spermierna, det ska neutralisera syran och spermierna ska ha en ökad överlevnad. finns även lite andra prostaglandiner och sånt där i, som gör att spermierna uppa, liksom sporttryck för spermierna.
Alltså, om man bara en fråga, så här, folk som har svårt för att bli gravida, kan det vara så att det är liksom att det är surare och mindre basis, att spermierna inte överlever?
Så skulle det kunna vara.
Jag bara tänkte att de är till för att skydda.
Ja, jag vet inte riktigt, men det är klart att skulle det där inte funka så skulle det kunna sänka chansen till en befruktning, absolut. Sen tror jag mer att man, ofta i en fertilitetsutredning tittar man ju på spermierna och tittar på deras rörlighet och antal. Och att det kanske är mer där det brukar brista än just att det skulle vara fel på prostatan. Ja. Men du har ju helt rätt i att, det fyller ju en viktig funktion.
Helt är vaginan sur alltså? Så är det.
Japp. Mm-hmm. Den ska vara det.
Coolt.
Och det är också ett sätt att skydda från eller för infektioner och så.
Så surfitta, alltså begreppet surfitta, det är ju något positivt egentligen.
Ja, det är något normalt.
Jävla surfitta. Ja. Fan vad sund du är mellan benen. Alltså det är ju något positivt.
Alltså sur är det bästa jag vet.
Det är det finaste man kan säga till någon. Som läkare.
Det var med en surfitta.
Oj, oj, oj. Riktig surfitta i receptionen där borta. Ja. Nej. Ja, det kan vara svårt, men man skulle kunna säga så, men det kan vara svårt att övertyga alla andra att det är en fin sak att säga.
Ja.
Så vi kanske inte ska.
Jag kommer köra på den.
Ja, nej, men
jag tar den.
Good luck.
Tack.
Precis. Nej, men och prostatan, jag sa att den är som en valnöt. Den sitter ju i liksom lilla bäckenet. Det är väldigt nära till ändtarmen.
Mm.
Det är nära ner till mellangården och bäckenbottenmuskulaturen. Det är väldigt trångt där nere. Och prostatan är då som en valnöt hos en 20-åring.
Ja.
Ja. Varför skrattar du?
Jag bara tyckte att det skulle kul att du verkligen inte vill att vi ska glömma att den är som en valnöt. Sagt valnöt fyra gånger.
Nej, jag kommer ringa er mitt i natten och fråga hur stor är en prostata hos en 20-åring? Nej. Och hos en 40-åring så är den ungefär som ett plommon. Den växer.
Äckligt på något vis.
Ja, jätteäckligt. Men jag är 39 så det är valnöt.
Det är också plommon är mjukare. Ja, liksom.
Fast det är bra att den är mjuk, eller hur?
Nej, men det är bra. Alltså, en prostata ska kännas... Jo, för det är ju så här, den sitter ju nära ändtarmen. Så att det enda sättet man egentligen kan känna på den, och då kan man bara känna på den bakre delen.
För du har väl känt här... en prostat? Du har väl...
Jag har känt många prostator.
Åh gud, vad konstigt.
Ja, nej men det är inte så konstigt. Men den här klassiska prostatan, finger i stjärten, är ju för att prostatan växer så... Alltså den ligger jämte ändtarmen med sin bakre del, och den kan vi känna på.
Mm.
Och självklart så känner vi på, liksom har vi ett organ som vi kan känna halva på, då känner vi på halva och så. Sen kan vi inte känna på hela då. Men därav den här klassiska fingret i stjärten undersökningen.
Mm.
Som är anledningen till så otroligt många dåliga stand-up-skämt.
Ja, men är det så?
Ja, fruktansvärt. Ja, vi har hört det här!
Ja.
Någon pillar i rumpan, gå vidare, vad fan är det, stor grej? Bögigt, fan, tyst gubb, fan.
Ja.
Jag är så jävla trött på det. Ja. Det är så jävla grymt att man kan gå in och kolla där.
Ja, men absolut.
Det är otroligt ju.
Ja.
Det gör inte ont heller, det är lite nice.
Nej, men det...
Och då har du gjort det?
Jag har gjort flera gånger.
Aha.
Jag frågade faktiskt en neurolog en gång när jag gick kirurgkursen då, för många år sedan. Mm. Så frågade jag faktiskt en neurolog om det var så att han då i det här fallet visste om urologer kollade sin egen prostata, kände på den. Mm. För det går ju att göra, onekligen. Men han visste inte.
Han visste inte.
Ja. Nej, men och hur ska då en prostata kännas? Jo, men den ska vara lite spänstig och åt det mjuka hållet. Den ska inte göra ont när man känner på, för då kan man ha en inflammation i prostata. Och den ska definitivt inte kännas med hårda knölar.
Nej.
För det är ju då ett tecken på prostatacancer.
Men inflammation, är det prostatit?
Prostatit, precis.
Men jag bara tänkte på en grej nu. Som liksom, vi kvinnor ska ju känna på brösten.
Mm.
Varför kan inte ni bara känna på er egna prostata?
Ja, men bra fråga. Därför jag tror att den sitter lite sämre till.
Mm.
Och sen kan den vara svårare. Det kan vara svårare för någon att liksom känna... Exakt, jag menar det går ju.
Ja.
Jag menar, försök. Och känner ni något knöligt över prostatan så kom till oss inom vården. Men jag tror att det är för svårt, det är liksom lättare tror jag, även om det är svårt att känna
igenom
brösten.
Så kan man ändå använda ögonen också.
Ja, men lite så tror jag. Helt enkelt.
Men som patient kan man bara säga, hej vårdcentralen, jag vill kolla min prostata.
Ja, självklart. Och det är också därför...
Borde man göra oftare?
Det borde man kanske göra oftare. Men
gubbar gör väl det?
Ibland.
Det är man kallad?
Nej, det är lite
dumt.
Nej, men precis. För, och det är det vi ska prata om lite. För det finns ju faktiskt ett blodprov som heter PSA. Mm. Som ni kanske har hört talas om.
Nej.
Nej. Inte du, Nisse?
Nej.
Får jag skylta?
Fast han är
läkare. Jag tänkte så här, ska jag ljuga här?
Vi ska prata just, för att det är inte helt lätt det här med när ska man kolla och ska man ha ett screeningprogram och sådana saker. Jag tänker att vi ska prata specifikt om provtagning.
Screeningprogram, du behöver ett pekfinger.
Nej, men det är ju inte så lätt, för att alltså, känner jag antingen på mig själv eller på en patient en knöl, då vet jag att då ska jag skicka en remiss enligt standardiserat vårdförlopp. Kommer ni ihåg det? Vi pratade om det gällande bröstcancer.
Ja.
SVF, standardiserat vårdförlopp. Någonting som vi har satt upp för att inget ska missas eller dröja i onödan. Och där är ju en knöl, en hård knöl på prostatan, ett liksom tecken som absolut gör att vi ska skicka en sån remiss till en urolog. Det är bara det att känner jag ingen knöl så betyder inte det att det inte finns cancer.
Okay.
Så att det är inte så lätt.
Okay.
Faktiskt. Men prostatan i alla fall, vi har pratat om vad den fyller för funktion. Och det är ju också så här att när vi har reproducerat, den fyller bara en funktion kopplat till reproduktionen. När vi har reproducerat oss färdigt så fyller prostatan inte någon funktion.
Kan man inte ta bort den då?
Ja, jag visste att du skulle fråga det.
Ja.
Jo, det kan man. Man skulle kunna göra det. Problemet är att kirurgi, att ta bort prostatan, det ligger så nära så många andra strukturer. Du har urinröret och den här yttre svinktern som gör att vi kan hålla tätt urinmässigt. Och sen så har vi nerver som går till vår snopp. Och de går liksom längs kapseln på prostatan, längs utkanterna på prostatan. Så att risken vid en operation är så pass stor att du dels får problem med erektionen, men sen också att du inte kan hålla tätt.
Och det är väl väldigt vanligt efter strålbehandling till exempel att folk blir impotenta och sen inte vet, så här, är jag kissnödig eller bajsnödig, utan det är bara...
Allt ligger så himla nära, precis. Ja. Så att strålbehandling, som är en ganska vanlig behandling av prostatacancer, kan också göra att du får problem med ändtarmen, för du får en strålningsproktit. Alltså strålning är ju till för att ta död på vävnad och ta död på cancervävnad. Men självklart så tar det också skadar andra vävnad som vi behöver. Och det är därför det inte bara är att operera bort alla prostater, för då skulle livskvaliteten sänkas så jädra mycket.
Synd att den inte liksom sitter som en blindtarm, att det bara hade varit så blupp.
Absolut.
Ja, det är mycket tråkigt.
Sen är ju blindtarmar, även om det är en rutinoperation, så opererar vi inte bort alla blindtarmar, just för att det är kirurgi och förenat med risker och sånt där också. Och så.
Fan, jag tycker synd faktiskt nu om er män.
Jaha.
Ja, men alltså, så här, vi med bröst, vi blir ju kallade, alltså sådär. Det känns som att där har vi tappat det lite.
Så här, det handlar inte om att livet ska vara
rättvist.
Ja, men
ni har ju mycket privilegier och sådär. Ja. Ni får ju högre lön och bla bla bla. Alltså, så är det ju. Men ändå.
Ja, men prostatan, vi ska gå igenom sen saker säkert som man kan göra för att förebygga, hoppas jag.
Granatäppel.
Ja.
Granatäppel.
Granatäppeljuice. Okay.
Mot prostatacancer?
Ja, det ska vara skitbra.
Okej.
Okay. Mm. Ett granatäpple om dagen.
Ja.
Gör prostatan väl, men du sprutar med röven.
Ja, nej, men
det känns som att det är så surt att det är.
Nej, men prostatacancer, det är som sagt den vanligaste cancerformen i samhället enligt siffror från 2021, och den i särklass vanligaste hos männen. Förr i tiden brukade man kalla det för den gamle mannens sjukdom.
Mm.
Det var för att de flesta, skulle vi bli hur gamla som helst, så skulle vi nog få prostatacancer.
Det är så trist odds.
Ja, men det är trist odds. Samtidigt så blir vi inte hur gamla som helst heller. Så vad spelar för roll när jag dör av ålder om jag råkar ha en liten avgränsad prostatacancer som inte
men
gör någon skada?
Man kan väl leva också med det jättelänge?
Ja, det kan man absolut göra. Det är därför det är så viktigt det här med screening, eller liksom hur vi ska provta och vilka vi ska provta och sådana saker. Och vad vi ska göra med svaret. För det är inte så enkelt som att du har cancer, det, den ska vi ta bort, ja eller nej. Alltså det är inte binärt.
Nej.
Just på grund av att det finns så stora risker. Det man vill undvika är att man tar bort en cancer, men man skapar massa sänkt livskvalitet.
Ja.
Och man har tagit bort en cancer som faktiskt inte skulle göra någon större skada över en mans livslängd.
Mm.
Och det är där skon klämmer. Det är själva pudens kärna, om man säger så, i hela det här. Förekomsten ökar markant med stigande ålder. Ytterst ovanligt med prostatacancerdiagnos innan 45 års ålder, utan det dröjer ofta till 70 års ålder.
Mm. Ja,
helt enkelt.
Men och, jag då som kan ha haft prostatit?
Ja.
För de är liksom, alltså jag hade såna extrema smärtor över mellangården och typ röven. De tänkte så här, ja, du kanske har hemorrojder. Och så var, alltså vet jag, det högg som knivar.
Ja, men precis.
Och jag liksom blev liksom, det var i månader.
Ja.
Och jag blev inte behandlad.
Nej, alltså det finns, alltså dels kan du ha en bakteriell prostatit, det vill säga kommer från urinvägen, alltså en urinvägsinfektion kan engagera prostata. Där behandlar du ju med antibiotika, men sen finns det såna här icke-bakteriella tillstånd, prostatit, som kan vara knepiga för att det finns inget man kan behandla riktigt, det är ingen bakterie, utan det kan vara ett spänningstillstånd.
Mm.
Alltså att vi har symptom där nerifrån och då spänner vi oss lite som när vi kniper, kan jag tänka mig, den puborektalmuskeln, och så att vi får liksom kramp där.
Ja, för du har ju sagt det förut, att
det kan också vara en ganska psykologisk komponent i det.
Ja, men det kanske är för att mina vänner Emily och Lisa, de hade väldigt, väldigt, väldigt roligt åt, för att jag gick ju som en cowboy. Alltså, jag hade så ont. Det var helt sjukt. Och att det kunde, från ingenstans var det som en kniv som kom. Så jag stod och jobbade väldigt bredbent i köket.
Tog du en häst hem sen? Köra en kättis från...
Vi kan ta en sån hoppboll med två stycken korvar i.
Käpphäst. Ja, nej, men, och för det är ju så här, alltså riskfaktorer för prostatacancer, hög ålder, no shit, och hög ärftlighet.
Mm.
Det är de två säkra riskfaktorerna som man faktiskt har. Sen finns det misstänkta riskfaktorer som man liksom inte riktigt har kunnat, man har sett att man har inte riktigt kunnat stärka dem genom upprepade studier och sådana saker, men misstänkta riskfaktorer är övervikt, fysisk inaktivitet, högt intag av mättade animaliska fetter.
Mm-hmm.
Och så. Ibland har man sett att frekventa ejakulationer, alltså att få komma mycket och regelbundet, att det skulle sänka risken för prostatacancer. Men man har inte riktigt kunnat se att det där är en grej.
Nej. För att liksom hålla maskineriet igång. Liksom.
Det är väl så man tänker.
Känns ju på något sätt påhittat.
Ja, nej men...
Älskling, jag måste gå ner bara och ta hand om min kropp.
Ja, jag ställer mig och runkar här faktiskt.
Ja, men det är liksom, det är en man
jag
som
måste
har,
göra det.
Det är en man som har gjort den studien.
Ja.
Nej, men och så. Jag menar, sen så kan det ju vara bra att komma mycket ändå. Eller? Alltså livskvalitetsmässigt,
ja,
det är ju
verkligen
härligt.
Man får ju endorfiner och grejer.
Ja, men jag tror, och det är bra för blodtryck och sådana grejer. Alltså jag menar, det är, så fortsätt kom, vänner.
Ja.
Ska vi ta en liten paus från ämnet här,
ja,
med din uppmaning.
Ja.
Runk on. Och så ska vi ta ett återkommande inslag.
Emily går till
doktorn. Ska jag knacka?
Knack,
knack, knack.
Ja, välkommen in.
Hej, det är jag, Anna Emily Susanne Heroin Uggla.
Hej, Anna Emily Susanne Heroin Uggla.
Hej. Så här är det, va? Jag vet, jag var just dig förra veckan.
Ja.
Och grejen är att du har ju så många patienter så du kommer nog inte ihåg. Men jag pratade lite om min tand då.
Ja.
Var rädd för hjärtat.
Just det.
Och sen kom jag hem och så nu är lite följdfrågor om min tand.
Ja.
För att, du vet, det är ändå så här... Det här är ju något sätt, det här är ju ett sår som aldrig läker runt min tand, du vet, och det blöder som fan. Och jag var hos tandläkaren och nu ska jag gå till en specialist.
Så. Bra.
Men jag är lite rädd att det kan vara cancer.
Ja.
För att det är ju ett sår som liksom aldrig blir bra.
Ja. Och det där stämmer ju bra på många sätt. Om man tänker sår på huden, som jag kanske mer jobbar med. Jag är ju, alltså... Jag ska försöka hjälpa dig med dina tandfrågor, men jag känner att det sist så kände jag att jag kom ut ur besöket med liksom vad säger man, i sista, alltså sådär, jag lyckades hantera din tandfråga på ett hyggligt sätt, men jag är ju ingen tandläkare och är inte så duktig på sådana grejer, men jag tänker konceptuellt sett ett sår som inte läker på huden, och då måste vi dels ta bort faktorn att man kliar på såret, för kliar man på ett sår så läker det ju inte såklart, men annars så ska vi faktiskt tänka på kanske hudcancer när det gäller sår som inte läker på huden. När det gäller sår som inte läker i munnen, då tänker jag, vad säger tandläkaren? Varför skulle det bli en specialist?
Nej, men för att hon kan inte hitta någon spricka, bla bla bla. Hon kan inte hitta liksom fel.
Nej. Typ. Så vad ska du till för tandspecialist?
Det vet vi inte riktigt.
Nej.
Jag ska bara till en specialist.
Mm.
För det har ju med en så här rotfyllningstand att göra. Ah. Och det kom ju, alltså såret kom ju under när min tandläkare, min förra tandläkare, skulle liksom borra och hålla på med min rotfyllning.
Ah.
Då kom det som en blödning som inte slutade blöda.
Alltså från tandköttet då?
Vet inte.
Nej. Det finns så många andra potentiella orsaker till att det blöder. Är det när du borstar tänderna och de bitarna, när du använder tandtråd eller?
Ja, men det är med. Ja, då blir det mycket värre.
Ja. Alltså ofta du har väl en inflammation där som blöder.
Ja, det är.
Och jag tror
att det är en inflammation.
Ja.
Men om det var cancer borde jag inte må dåligt på något annat sätt.
Hör du ett flåsande?
Ja, Nisse är orolig.
Står han utanför dörren? Nisse. Vänta, öppna dörren. Nisse, står du här utanför och andas?
Jag ber om ursäkt.
Nisse, kom in och sätt dig. Du får andas.
Nisse blir så orolig nu. Han bara, nej, nu kommer Emily tro att hon har cancer.
Jag har alltså suttit med typ micken i munnen.
Jag tänkte också för det.
För jag tänkte så här flåsa nu. Undrar vem det kan vara.
Eller så lyssnade han på podden här innan pausen. Nej, men Nisse, kom in och sätt dig. Ta ett glas vatten. Du behöver inte vara orolig. Vi pratar om Nisse, vi pratar med Emelies tänder.
Men jag får ju bara, eftersom att jag måste, så, även om jag har sett att jag har en läkarskylt här.
Jo, du har, jag ser det.
Eftersom att Emelie börjar och säga att det blöder, dragkopplingarna till cancer.
Ja.
Blödningarna startade ju vid en tandläkare som har gjort ett jävligt dåligt jobb med rotfyllning. Ja. Och därifrån, det är liksom, de har gjort något fel i din mun.
Men hur fan kan det aldrig läka?
Nej, men, och där vet jag inte. Men jag vet bara, så här, jag är inte orolig att det ska vara cancer, nej. Inte, så tack, Nisse, det var bra, cut to the chase.
Ja, men för att så här, vi kan inte hålla henne på halsen.
Nej, och det är verkligen inte meningen att hålla på halsen, utan det är mer att jag försöker ställa vettiga tandläkarfrågor och inser att jag kan inte ställa vettiga tandläkarfrågor.
Men tror du som är läkare, om det är cancer, borde jag inte känna av det på något sätt?
Jo, nej, men som sagt, det är inte cancer. Det kan jag säga. Precis som din kloke nästan läkarkille som har stått och flåsat här utanför och velat bli insläppt säger. Så det är någon som har gjort något. Sen om, jag har ingen aning om någon är en klåpare eller inte. Utan ibland så börjar... Alltså, någon har ju varit där och trixat. Sen har det börjat blöda. Och det är inte döden som har varit där och lagt cancer.
Nej, men nej. Jag tänker också på en annan grej då. Att om det är cancer...
Mm.
Hur går det då till? Betyder det att någon kommer så här operera bort hela min käke och kommer jag ha ett hål i ansiktet?
Cancer. Det är inte cancer.
Då kommer Nisse och jag aldrig gifta oss.
Jo, ni kommer gifta.
Vi kommer gifta oss, men det kanske blir en skilsmässa.
Okej, men då är det inte cancer.
Nej, men Emily, jag har faktiskt aldrig nog sagt så bestämt.
Nej,
att det är
bestämt.
Inte cancer.
Ja, bra,
men, och det är något nytt, men det är för att jag känner mig så övertygad om att det inte är cancer.
Okej, bra.
Men när du går härifrån, kommer du ändå oroa dig för cancer?
Nej, jag kommer nog släppa det.
Är du säker? För annars, ställ alla frågor du behöver göra. För att...
Nej, men det är... Nej. Alltså... Nej.
Du hade ju tänkt där att så här, borde jag inte ha mer symptom? Jo, du borde ha mer symptom om det skulle vara cancer. Men sen så är det så tydligt, jag menar, på samma sätt som ett sår på armen som inte läker, där är det väldigt, om jag ska avgöra så här, kan det vara cancer? Dels så måste vi ha någon ålders liksom ta in alla riskfaktorer för hudcancer, men sen om någon säger så här, men det var, jag slog i armen, eller jag fick ett stort bett och kliade upp ett sår och nu kan jag inte hålla mig från att klia. Ja, men då är det nog det. Mm. Alltså så. Ja. Jämfört med att om jag skulle komma med ett sår som bara ploppat upp från ingenstans på min hud, jag låter det vara, håller det rent och det aldrig läker. Även då är risken
Gud, är
lite större.
Gud, det är lite som det här såret jag har i pannan.
Det visar Emily att hon har fått någon liten mollusk.
Jag har ju värsta såret i pannan. Ja, men det är faktiskt två månader. Vänta, nu tror jag lite Aha. att jag kanske har cancer för att Aha. dels munnen, dels det här såret jag har i pannan som ser ut som att jag har AIDS.
Ja, men det här måste jag flåskillen få. Du har haft som en liten mollusk som du har försökt klämma och så här, ta bort. Det är därför du har ett sår, älskling.
Ja, det läker inte, men...
Jo, det är för att du har pillat. Det är för att du har klämt det, tror jag. Ja. Pillat det. Det är jättevanligt.
Du har behandlat det som en finne.
Men nu ändå, kan jag bara få passa
Och mollusk är det nog inte, för det är ofta är mindre barn. Men någon liten plita, typ.
Ja, och en annan grej då. Ja. Det är det att sen i förrgår... Nu måste Jesper andas lite här.
Det där är inte jag.
Okej, okay, men jag vet Sara, sen i förrgår har jag haft som att det kommer ett flygande tefat in i mitt öra. Förstår du? Att det bara vum och så försvinner det.
Jättesnabbt eller?
Ja. Kan det också tyda på hjärntumör?
Det kan tyda på att UFO-invasionen är närmare än vad vi tror. Nej, men har det låtit så här eller har det varit så här wow?
Ja.
Det tror jag är din du har en muskel som sitter vid stigbygeln och håller reda på den. Man har muskel inne i mellanörat som har, och ibland kan den där vara lite överreaktiv, och då om det har varit lite, ja, alltså det, ibland kan den vid stress eller vid plötsliga ljud och sånt där, så kan den där dra tag i stigbygeln, och det är för att skydda vårt inneröra mot starka ljud.
Aha, vad fint. Ja. Så det är lugnt.
Ja, det är i alla fall absolut inga tecken på cancer.
Som har spridit sig.
Nej, inte alls. Okay, inte alls. Och jag ska bara säga det. För nu sa du så här, men vänta, om jag har cancer i munnen och cancer i pannan, att det skulle vara så här, samma cancer i så fall. Nej. Det, det skulle vara helt olika cancerformer.
Okay.
Men du har inte cancer. Utan kläm inte grejer som... gör inte det, för att saker som inte ska klämmas, de sitter i jättelänge. Det blir en inflammation och det kan kapsla in sig under huden och liksom bli långvariga plitor.
Mm.
Så kläm inte grejer i ansiktet. Nej.
Kan vi frysa bort den med min vårt i?
Nej, frys inte bort den. Frys inte bort annat. Ja, det skulle vara munnen. Ja. Nej, men Emily, låt den här specialisthandläkaren göra sitt jobb. Det kommer gå över. Det är absolut inga tecken på cancer.
Nej.
Jag tycker att tandvården där borde göra en Lex Maria-anmälan.
Lex Maria?
Vad är det?
Det är ju när det har hänt en allvarlig vårdskada eller död.
Ja, men allvarlig vårdskada.
Nej. Jag fick ju cancer.
Lex Maria är något väldigt viktigt och det är
exakt.
Men vi ska inte
den här tandläkaren hade ju inte ens fyllt i journalen. Lex Maria, den ska bort.
Okej,
Jesper Sahlén tycker att det är helt okej att misshandla folks munnar. Det ska inte anmälas. Nu blir jag nervös, jag skojar bara.
Jag går nu.
Okej, jag och Nisse, vi vandrar härifrån nu.
Kloppetikloppetikloppetikloppetikloppet.
Så.
Klopp.
Oh.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store.
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då är vi tillbaks.
Jesper, han är...
Jesper har ju ändå botat hela ditt huvud.
Ja. Nej, botat har jag. Det blöder ju fortfarande i munnen, ja. men det är inte cancer.
Och det är en tandläkare mindre.
Ja. Hörrni, apropå, jag menar, jag är ju verkligen inte tandläkare.
Nej, det har vi hört.
Och jag försöker bara läkargissa mig liksom fram i sån här grejer. Men jag känner att innan året är slut måste vi ha en tandläkare här.
Ja.
Okay? Mm, gärna.
Ja. En käftis.
En käftis.
Ja. Ja,
det vore jätteintressant.
Ja, vi måste lösa det.
Det vore så jävla härligt om hen tog med en undersökningsstol så att, de bara kan, alltså att man kan få en...
Det tycker kanske inte jag.
Ja, men jag vill ha bort lite tandsten. Mm-hmm. Jag längtar efter att gå till tandläkaren.
Ja.
För att man är så fräsch i munnen när man får.
Ja.
Men, nu ska vi tillbaka till snoppen neråt.
Ja.
Prostatacancer.
Ja.
Jag är nyfiken på...
Ja.
Finns det saker då, förutom att ejakulera... Och inte äta mättade transfetter.
Och det där vet vi inte, ska jag säga.
Nej,
det finns inga bevis på det. Så vi ska inte fästa det som en...
Finns det saker som är bevisat att man kan göra för att... Alltså,
Nej, det gör inte det.
Nej, ingenting.
Nej. Med tanke på att det inte finns bevis för att livsstilsfaktorer påverkar risken. Man har misstankar kring... Men sen, okej, fler mättade animaliska fetter... Grädde, smör, bacon. Det är ju dåligt på många sätt. Så det kan finnas skäl till att inte liksom köra...
Men mättade fetter är väl det är dåligt liksom, för så jäkta många mer.
Dåligt för jättemånga saker. Ja. Så det kan man faktiskt tänka på oavsett.
Mm.
Benefit of a doubt är också ett sånt där som jag aldrig har fattat vad det betyder. Men jag stoppar in det. Benefit of a doubt.
Absolut.
Ja.
Men jag i alla fall från en väldigt säker källa, du vet, rika kändisar, nu pratar jag inte om alla töntar i Sverige, nu pratar jag om dem i USA.
Ja. Oh yeah.
Nej, förlåt, UK. Jag pratar om alltså Rolling Stones.
Alltså,
ni vet ju hur stor de kan man fan lita på.
De lever miljoner. De lever mot
alla, odds lever de. Och jag vet från en super säker källa att de dricker skit mycket granatäppeljuice.
Ja.
Så uppenbarligen är det bra för prostatan.
Men för någonting.
Ja, men
vi vet inte att det är för prostatan.
Ja, det är lite så, va.
Att det är det, men
jag vill att det är väldigt nyttigt.
Vem har berättat det?
Vågar jag?
Ja.
Nej, men det var han som skötte deras rider. Han köpte väldigt, han såg till att de hade mycket granater blev juice.
Men var det just för prostatan eller så tänker du alltså att de hade blivit gamla?
Emily har sålt massa saker till dem. Det är Emily, det är från åsnans mun, eller vad säger jag, hästens mun.
Emily Uggla, Stockholms kran.
Ja.
Friends Arenas kran.
Att de ändå gick från 87% till kokain till granatäppeljuice. Det är ändå fett.
Ja.
Nej, men det är ju väldigt svårt att avgöra om det är därför de står och rockar fortfarande. Alltså så, men det låter gott och det skadar nog inte att dricka granatäppeljuice.
Nej.
Men det är väldigt svårt jag kan inte säga att det verkar funka mot
prostatacancer. Nej, det är bara jag som kan säga.
Ja, du får säga det.
Men jag misstänker att de också likt längdskidåkare har bytt blodet en gång.
Med varandra och med John Lennons gamla kvarlevor och sånt.
Nej, jag menar snarare att de har så mycket pengar att de hade de varit en vanlig arbetare hade de nog varit döda.
Ja.
Alltså, jag tror att de har ganska bra...
Byta blod ska vara det bästa man kan göra, då blir man ju ung på nytt.
Ja. Alltså blodet omsätts ändå liksom var 120:e dag så föds en ny röd blodkropp. Fint. Lite så Vad säger du?
En?
Nej, men jättemånga. Alltså, en röd blod, alltså blodet då, om man ska vara lite så lever ju blodet i 120 dagar ungefär. Och sen så, det omsätts. Vi byter blod av oss själva.
Mm.
Ja. Så att, ja. Så gå inte och förföra er och så här, donera 5,5 liter blod och sen lägg in er på akuten för att få någon annans blod.
Som en liten smart grej.
Nej, gör inte det.
Nej,
det
där säger vi nej.
Det är onödigt. Men donera gärna blod och inte helt oviktigt.
Jag var en gång och skulle lämna test för att få bli blodgivare. De hörde aldrig av sig.
Vad?
Nej, och då tror jag att min hivnoja drog i
det förstår alltså, jag.
De vill inte ha mitt blod verkligen.
Nej, fast alltså, ja, men alltså det måste bli fel. Alla vill ha ditt blod. Alla vill ha allas blod. Och man screenar ju såklart och ser, men det är inte så att de upptäckte att det här blodet
jag vill liksom
luktar död. Vi ring inte upp honom. Så nej, kanske
men så kände jag i alla fall.
Ja, men känner inte så.
Nog om det. Vi är inne på den lilla
plommonet. Får jag fråga en sak bara om Rolling Stones?
Ja.
Är de glada? Eller liksom, jag tänker, har de...
Jag vet inte.
Nej, men vad alltså,
jag skulle vara glad om jag fick uppträda och vara exhibitionistisk.
Men har det funnits ångest och depression och själv, alltså, självmordsförsök eller sånt? Jag är så dålig på...
Alltså, det vet jag
inte. Är det glada rackare? Liksom?
Alltså, de tre som är kvar... Ja.
Får i alla fall ligga.
Ja.
Med unga tjejer. Då blir man ju glad.
Ja.
Ja. Ja, men, jag tror inte, de är väl mest typ... Keith Richards har väl liksom varit nära döden för att han har klättrat upp i palmer och tagit överdoser.
Ja.
Men de verkar glada.
Ja, för jag tänker
det är inte liksom samma mörker som det har varit i andra grupper.
Nej, nej, men känns det så? Det var lite det frågan. För att där kan, alltså, det finns en väldigt viktig sak för att leva länge. Det är ju att göra grejer man tycker är kul tillsammans med folk man tycker om.
Ja. Alltså, de slutar ju aldrig turnera.
Ja.
Trots
och,
att...
nej, precis. Och de borde ju kunna göra det ekonomiskt. Borde de vara klara för rätt länge sedan.
Ja.
Så jag tänker att det är faktiskt något att ta med sig. Och kanske granatäppeljuice. Men jag tror just att så här, fan, njuta av livet är nog... Ja.
Den enda deppiga i Stones är nog bassisten Daryl Jones som har varit med sedan 91 men aldrig blivit accepterad som en Rolling Stone.
Nej,
han är bara studiemusiker. Och jag har misstänkt om...
att han kommer dö först?
Nej, att det är för att han inte är vit. Att han inte är en sten.
Oj.
Han har spelat med dem i 32 år.
Va? Oj. Är han född bakom ljuset?
Nej, han är liksom bara en studiemusiker. Han är med, varit med sen... Ja, det har jag... Det där säger jag. Sätter jag
det är ju som jag med den här
konspirationsteori. Ja. Men! Nu vi säljer ut. Vi är här för det lilla plommonet hos barn. Ja. Det stora jävla ananasen hos gubbar.
Ja.
Prostatan.
Ja. Va? Föds barnet med prostata?
Ja, men vi föds. Vi,
det är inte, lika sjukt som att kvinnor föds med alla ägg. Det är
nej,
som är sjukt
nej, precis. Det är, ja, det är coolt. Precis. Nej, men och vi pratade ju lite där. Alltså, det är inte så binärt att så här, ta ett prov, du har cancer eller inte. Utan vi har ett PSA-prov. Och PSA står för prostataspecifikt antigen.
Mm.
Och det är ett enzym som finns, som produceras i prostata, i körtelceller i prostatan. Som skickas ut med ejakulatet, sperman. Där har vi skyhöga nivåer av PSA. I blodet, när vi tar blodprover, så ska vi absolut inte ha skyhöga halter av PSA. Men däremot när prostatavävnad, alltså en cancer till exempel, pajar vävnaden, vilket gör att det läcker ut PSA i blodet. Och då kan vi mäta det i blodet. Och därför har vi det som en indikator för prostatacancerrisk, så att säga. Det är det. Sen så finns det massa andra tillstånd som är godartade. Det finns till exempel det vanligaste, liksom vanligaste symptomen från prostata. Vad är det?
Nej,
såg du att jag var lost?
Nej, jag började tänka. Jag hörde att Lisa andades igen.
Daniel, du kan du bara ta bort mig nu?
Nej, ja. Nej, men vi hörde inte. Ja, ja. Jag trodde att du låg åt mig för att du såg att jag var lite lost i det jag höll på med.
Jag litar alltid på dig.
Ja, tack. Inte jag. nej, men så därför mäter vi alltså PSA. Och hos en kvinna så ska PSA vara noll. Det är vi överens om. Hos män, när vi mäter det, så har vi lite olika referensintervaller beroende på hur gamla vi är.
Mm.
Och det jag vill säga är också, vad är det för symptom man får från prostatacancer?
Det är väl ganska vanligt om det är en förstorad prostata, så blir det när du urinerar.
Ja, men det är ju inte prostatacancer, en förstorad prostata.
Nej, men kan det vara blod i avföringen?
Nej.
Man går konstigt.
Nej, men så här. Jag ska göra det kort. Prostatacancer ger symptom väldigt sent i prostatacancerns liksom utveckling.
Oh, det är ju dumt.
Det absolut vanligaste symptomen man får från prostatan är vid benign, alltså ofarlig prostataförstoring, BPH. Och det är ju för att prostatan sitter där den sitter. När du har en prostataförstoring så kan det dels, den kan trycka mot urinblåsan som gör att du får trängningar och behöver gå och kissa ofta.
Ja, exakt. Det är gubbar som skvätter.
Ja, gubbar som skvätter.
Du kanske skulle kolla upp den prostatan.
Precis.
Har man ju hört
gubbar. Det kan också, i och med att den omsluter urinröret så växer prostatan in, så kan det bli svårt att kissa. Det kan bli väldigt trögt att kissa. Benign prostatahyperplasi är då per definition ofarligt, men den kan behövas tas om hand om och behandlas och så. Vilket gör att de herrar som kommer och behöver gå upp och kissa eller har svårt att kissa, klassiska man lär sig under utbildningen, det är att det blir droppar, man droppar på toffen när man står och kissar. Så att kisset räcker inte ända fram till toalettskålen. Och då tar man ofta, man känner på prostatan, den ska inte kännas knölig, däremot kan den kännas lite utspänd då, från ändtarmen. Och då tar man även ett prostataprov, ett PSA-prov, och låter en urolog göra bedömningen, vad står det här? För ofta är då PSA-provet förhöjt, men det betyder inte att det är cancer, utan det står för att prostatakörteln är förstorad. Men då behöver man en urolog för att titta lite, vad är det som gör att prostataprovet PSA är för höjt, och då kan man titta med ett transanalt ultraljud och man volymbedömer, man tittar hur stor är den här prostatakörteln. Man kan även göra biopsier på prostatakörteln om man misstänker att här kan det finnas en cancer, och då har man tidigare tagit de biopsierna via ändtarmen, så att man stoppar in ett ultraljud.
Ja.
Ultraljudslätt, sen så sticker man genom ändtarmen in i prostatan och tar små vävnadsprover, och sen kan man titta, så skickar man dem till vem för att titta i mikroskop?
Det kan jag säga.
Patologen.
Patologen.
Ja, vi kunde båda.
Precis.
Ett poäng
till mig. Och så tittar man på olika liksom, från olika delar av prostatan och tittar om det är cancer eller inte, och sen så skårar man den och ser vilken typ av cancer, är den lågdifferentierad, aggressiv, eller är den högdifferentierad och mindre aggressiv, och så gör man en plan för hur man ska ta hand om den här cancern. Ibland så är det faktiskt så att man bara följer cancern för att den är så lågaggressiv och sitter på ett sånt ställe så att den här kommer liksom inte ge några symptom.
Ja. Fråga, du sa så här: vet ni vad det är för symptom?
Ja.
Och så berättar du aldrig symptomen.
Nej, men symptomen är ju ganska lika de som vid benign prostatahyperplasi.
Ja, men då hade jag ju det.
Men det kommer först senare.
Ja.
I en prostata. För då måste cancern...
Kissbiten.
Jo, men precis. Men, och sen kan du blöda från urinröret.
Ah, ja, urinröret man blöder.
För att det blir en skada helt enkelt.
Kan inte du plocka upp hunden? Jag är rädd att den ska knaga på, och sen bara kommer det vara som i... Päron till farsa fira jul, att det är liksom en kolbit.
Hon vill inte sitta i knät nu, verkar det som.
Ja, hon biter på ett kabla, jag är rädd att hon ska liksom få en kyss.
Ja, hon har gjort det ett tag, jag har inte velat säga något.
Nej,
inte för att jag tänker att hon inte kan bita. Jo, jag bryr mig. Jag bryr mig. Jag bryr mig.
Okej.
Nej, men så att det jag vill komma till är att vi behöver kanske kolla det här PSA-provet innan vi får symptom och blod i urinen. Det är väl det helt enkelt.
Yes.
Ett annat sent symptom på spridd prostatacancer är ju smärtor i sklett och framförallt i ryggen. Ja, alltså vid metastaserad prostatacancer. Så det ska vi också tänka på om någon kommer in med ont i ryggen som är liksom över 65 års ålder, som aldrig haft ont i ryggen innan. Då ska vi faktiskt tänka prostatacancer och kanske ta ett PSA-prov. PSA-provet, vi var inne på det, det finns inget screeningprogram, för att man har, just när det gäller PSA, så har man kommit fram till i nuläget att riskerna att diagnostisera och ta hand om, operera eller stråla en cancer i onödan överväger de liv vi kan rädda, om man säger så. Är ni med?
Mm.
Ja, det är en överdiagnostik om man skulle screena hela befolkningen. Så. Eller alla män i befolkningen då, såklart. Men däremot så får man faktiskt komma och, till vårdcentralen och begära att få ta ett PSA-prov. Men då måste man läsa igenom en folder som finns på Socialstyrelsen som handlar just om de här övervägarna. Vad gör du om provet är förhöjt? Ja, då måste du till en urolog förmodligen och utredas där. Nu för tiden använder man magnetkameraundersökning och tittar på prostatan. Någon invasivt, man sticker inte. För att tidigare när man stack genom ändtarmen, då fanns det ju faktiskt en ganska liksom ändå en risk att man för in bakterier från ändtarmen till prostatan, vilket gör att man kan få en blodförgiftning.
Ja.
Och det är inte bra.
Nej.
Det heter hypo...
Va?
Vad heter blodförgiftning på läkarspråk?
Urosepsis.
Nej.
Om det kommer från urinberg.
Ja, men om det är bara en vanlig.
En sepsis.
Sepsis.
Ja, sepsis. Ja. Nu för tiden så har man också börjat sticka från mellangården.
Ja. Från saltabiten.
Från saltabiten. Och det är mycket bättre än att sticka från ändtarmen, för då har du en markant mindre risk för att få bakterier i prostatan. Så det är positivt. Så här är det. Är du under 50 år och inte ha någon ärftlig belastning. För vi sa ju det, en av de säkra riskfaktorerna för att utveckla prostatacancer är hög ålder och en ärftlig belastning.
Ja.
Och den ärftliga belastningen, den definieras som män med två eller fler nära släktingar med prostatacancer. Två bröder, far och bror, far och farbror, far och farfar, etc. Morbror, morfar. Varav någon diagnostiserat före 75 års ålder.
Mm.
Har du två sådana i din nära släkt så har du en ärftlig belastning. Jag satt faktiskt igår och mässade min farbror Janne, som jag inte har träffat så många gånger i livet, men han, och frågade honom hur var det med min pappa. Han dog för några år sedan och jag vet inte riktigt om han hade prostatacancer. Det skulle möjligtvis kunna vara så, för han hade rätt mycket olika cancer och sånt när han dog. Men därför mässade jag min farbror Janne, för jag har liksom ingen aning. Och det som också kan vara svårt, det är ju för folk som är adopterade, som inte alls vet vad de har för ärftlig belastning. Men har man då en ärftlig belastning, då rekommenderar man att man efter 40 års ålder faktiskt tar ett PSA-prov. Och att man följer det sen, ut efter vad det visar, så följer man det med jämna intervall. För det är så, ett prov spelar ingen roll. Tar du ett prov, då måste du följa upp det. Ja. Och oftast så är det om 6 år, om du liksom ligger lågt. Då behöver du ta ett nytt prov om 6 år, förutsatt att du inte får några symptom och sådana saker. Så att det som är viktigt att veta, det är att gå och ta ditt PSA-prov, men märk väl att du behöver följa upp det och du kan hamna i en diagnostisk härva. Men som våra underbara urologer är vana att ta hand om.
Mm.
Och så. Urologer är den trevligaste specialiteten, skulle jag säga.
Mm. Ja, jag har ju så här, ni behöver inte liksom låtsas vara elektriker. Känner. Sluta dra skämt med min snopp i handen. Alltså, jag kan lacka på urologer. Du behöver inte vara så jävla... Ja, men det ska alltid vara så. Nej, men för fan, jag var ju på kryssningen här. Bara kämpa pungen och så går vi vidare.
Ja, men det är som ett litet trick.
Ja, men jag har sagt att det ska avdramatiseras. Jag vill gå till en läkare, inte till en vägarbetare.
Nisse, det känns som att du... En spaning. Det känns som att du... Risken med dig som är stand-up-komiker, eller komiker, säger vi kanske, va? Att när du hamnar hos någon så vill folk vara lite roliga, eller?
Ja, fast det här var innan jag jobbade med det här också.
Är det så?
Det alltid ska vara så avväpnande.
Ja.
Bara lägg mig på britsen, låt mig så här. Det blir inte skönare stämning.
Nej.
Jag tycker att det kan vara skitjobbigt med urologer.
Ja.
Jag har ju till och med varit som urolog som jag har delat stand-up-scen med.
Är det sant?
Ja, alltså
men men det är det jag menar.
Men varför ska de vara så roliga?
Det finns massa komedi... alltså alla vill vara roliga.
Ja,
ja.
Framförallt urologer.
Ja.
Så där är så här, okay. Tänk på att det är skitjobbigt att vara där. Du behöver inte vara så jävla...
Ja. Hashtag komiker med känslor.
Ja, ja, verkligen. Eller livrädda människor bara.
Ja.
Jag tycker att det kan skämtas bort.
Ja.
Och det är jag seriös med. Det är inte så att jag känner hotad i min yrkesroll.
Ja. Nej, men jag förstår. Mm. Jag ska säga det är under utveckling nya screeningprogram. Men då kanske med lite andra blodprover som är mer specifika och mindre felfällor diagnostiskt. Så att det ser framåt framtiden. Sök i vårdcentral, kräv att få ett PSA, ta hand om er prostata. Ja. Inga konstigheter.
Sista frågan.
Ja.
Det har man lärt sig sedan man var liten. Du har ju sagt, men är det så här, det är viktigt, sitt ner och kissa så ni tömmer. Det är bra för prostatan. Har ju man ju lärt sig som pojke.
Ja, det är väl skönt då att vi slipper efterdroppa, tror jag, mer. Jag vet inte 17 hur bra det är. Jag vet inte.
Nej, det är bara någonting man har lärt sig.
Mm. Det är bra att sitta. Alltså, det är skönt att sitta ner och kissa också.
Ja, ja, det är det verkligen.
Stå och bajsa, sitta och kissa.
Exakt, klassisk tumregel. Ja. Hörrni, vi, innan vi säger tack för idag, kommer att självklart lyssna till era frågor.
Mm.
Så vi kommer spela en jingel och svara på lyssnarfrågor.
Härligt.
Hitta oss, Daniel.
Okej, då kommer min fråga här då, eller som jag ska läsa. Hej fina ni. Jag
jag tänkte på att jag skulle pussa henne, så vem är det att pussa micken?
Det var fint.
Ja.
Hej fina ni. Jag har en fråga angående eksem. Jag har haft eksem från och till i hela mitt liv. Nu har jag träffat en ny kärlek i mitt liv för ett år sedan.
Grattis.
Yes. Jag höll på att säga tack. Men jag säger tack. Han har aldrig haft eksem tidigare, men nu plötsligt har han fått det på låren, prickar över benen, magen, händer och armar. Så min fråga är egentligen om eksem kan vara smittsamt. Om inte, kan man kolla upp och förstå varför man plötsligt får så mycket eksem som han fått? Jag har varit hos en läkare, fått Lucoid 0,1, tagit prover som inte har visat något. Så vi kämpar med krämer och hälsosam kost. Ingen alkohol, men vi vill så gärna veta varför det har blommat ut. Tack för en bra podd. Vänlig hälsning, anonym.
Jag trodde först så här, ska jag göra slut? Lät det som, det var en sån där KP-fråga först.
Jaha.
Nej, men dels, eksem smittar inte.
Nej.
Det kan vi avhandla direkt. Sen så är det ju lite intressant, alltså hudsjukdomar är ju verkligen en sån titta-sjukdom, alltså titta-grej, vi måste kunna se för att ställa en diagnos.
Mm.
Eksem är ju en inflammation och det är ofta en spiral i att det blir torrt, klåda, man är där och kliar och sen så är liksom den inflammatoriska spiralen igång, så att säga. Det behöver inte finnas allergier, men det kan finnas allergier. Den här personen har ju kollat upp det och det var inga allergier. Gällande den här nya partnern, ja, prickar, ja, jättesvårt. Alltså man får nästan bedöma den separat, ja. Om det är så. Men oftast, min erfarenhet är att oftast det som folk inte gör, det är att smörja med mjukgörande. För det är liksom basen i all hudinflammationsbehandling. Så är det att huden måste vara återfuktad ordentligt och den måste vara det hela tiden. Framförallt så blir det lite, jag märker redan nu med patienter som kommer nu när det blir lite kallt och växlande väder och sånt där. Vi snöade ju till och med här förra veckan.
Mm.
Så blir huden mer torr. Och när det blir kallt, alltså huden... Hos vissa människor tar det längre tid för huden att anpassa sig till klimat och sådana saker. Då gäller det att ta hand om huden. Använd inte tvål när ni duschar. Glesa ut duschningen. Allt det där som vi har
pratat om. Jag tänker tvättmedel också.
Tvättmedel kan absolut. Då kan man
jag brukar alltid byta tvättmedel eller skölj en extra gång.
Ja. Nej men precis. Att det är de grejerna. Men framför allt så köp mjukgörande. Och använd morgon och kväll. För det är ofta det som folk missar.
Sen kan det vara så om ni har blivit sambos vill säga. Ja. Och du har eksem sen tidigare. Sen flyttar han hem till dig och så får han eksem. Så kanske det är väldigt, väldigt torr luft hemma hos er.
Ja, det skulle det kunna vara.
Skulle det kunna vara alternativt att du har på tok för mycket tvättmedel när du tvättar dina grejer.
Mm. Ja, men så kan det vara. Men det, precis. Och på så sätt så kan väl eksem smitta. Men jag tror också att det är lätt att kalla allting som kliar och är rött för eksem.
Men kan det, om det är torr luft och att det påverkar, kan man köpa, alltså kan en luftfuktare hemma hjälpa?
Ja, det kan ju hjälpa.
Ja,
absolut.
Eftersom att jag själv lider av benus klius.
Jo, nej men absolut. Alltså man får göra det, men det absolut viktigaste är att smörja in sig och inte duscha liksom varje dag superhett och med tvål överallt och så. För då blir huden väldigt skör. Den blir skör och den blir torr och så.
Mm.
Min dotter ville ju, när hon duschade häromdagen så blev hon jättetorr. Och jag var så här, Salma, nu måste jag smörja in dig. Hon blev så arg för att det är ju så skönt och klia när det kliar. Aha. Så hon blev så sur för att jag liksom tog bort hennes möjlighet till att få klia. Men jag sa det, alltså jag är läkare, pappa, jag kan liksom inte tillåta eksemutveckling on my watch.
Nej.
Det får bli på mammaveckorna i sådana fall.
Ja, det tycker jag verkligen.
Faktiskt.
Här kommer en kort liten fråga. Min pojkvän säger att sår i munnen läker om man suger på en tomatskiva. Oj. Är det något som hjälper endast honom eller har tomatjuice någon slags magisk helande kraft? Tack för en bra och lärorik podd.
Jag ska prova.
Smile face.
Nej.
Jag gillar ketchup.
Ja, alltså min erfarenhet är att tomat ketchup kan vara ganska irritativt. Det är många barn som får diagnosen av sina föräldrar att de är allergiska mot tomat för att de får liksom utslag på munnen när de äter tomat eller ketchup. Mm. Nej, det är inte allergi. Det är bara för att det är så irritativt och surt. Och deras barnhudar är lite mer känsliga. Så att det där är ett oskikt.
Men låt mig pröva detta.
Ja, men
så ser vi.
Ja, det
nej,
tycker jag.
Ja. Nej, men prova det, Emily. Mm. Sen kan det ju vara så viktigt i alla experiment att det skulle kunna läka ändå. Så att då måste man nästan testa om det för att liksom dra slutsatser. För det är ju så att din blödning i munnen faktiskt läker inom de här kommande 2 veckorna. Så att man ska alltid vara lite ödmjuk när man provar grejer. Men rent, nej, jag har inget jag hört talas om. Men funkar för honom så funkar för honom. Behöver inte ta ifrån honom.
Cool.
Jag tror inte vi hinner med fler frågor idag.
Nej, då sätter vi stopp där.
Mm. Vi vill fortfarande ha fler frågor.
Ja, såklart vi vill ha fler frågor.
Ja.
Det är ett måste. Ni skickar era frågor till fraga@ariasjuk.se, alltså fråga utan prickar och är jag sjuk utan prickar. Eller går in på Instagram och börjar följa oss där vi heter ariasjuk. Där kan ni skicka frågor. Börja följa oss, för då kan ni också skicka ljudmeddelande. Så att vi kan spela upp era vackra små piper i våran podcast. Har jag sjuk på Instagram?
Ja, och tipsa era kompisar om vår podd.
Ja,
det är... Alltså, herregud, vad roligt.
För vi vill så gärna fortsätta göra den här podden.
Ja.
Och jag ska inte vara en sån här, men nu är det. Jag tycker inte om att vara en sån. Vi behöver få upp lyssnandet för att få ekonomi att fortsätta den här podden.
Ja, men precis.
Så är det faktiskt.
Ja.
För att, som det är nu, regalskeppet Vasa tar in vatten.
Ja,
men det är så.
Det är så. Vi håller på att sjunka för fan.
Ja, vi behöver pengar till korkar vi kan stoppa i hålet. Hörrni, tipsa era vänner.
Tipsa alla era vänner som har en prostata till exempel om dagens avsnitt.
Jättebra. Tack Daniel Aldermark på One Touch Edit som klipper det här. Tack Emily Uggla, tack Jesper Salén. Och framförallt tack alla lyssnare och frågeställare. Vi hörs igen nästa onsdag.
Och vi älskar er, det gör vi faktiskt.
Vi tycker om och respekterar er. Hej.
Hej.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.